Halleluja. Tack för tankarna runt omkring psaltarpsalmerna. Kan jag verkligen tro att min synd är förlåten? Sa en man i telefonluren för ett tag sedan. Och jag blev faktiskt väldigt illa berörd och jag blev nästan till chockad. Då jag kände ängslan som gränsade till ångest i hans röst. För jag vet att han har varit en varmt brinnande kristen i 60 år. Och mycket av den tiden har han ägnat åt att själv predika evangeliet. Och tillsäga andra kämpande människor syndernas förlåtelse. Och så har han kommit in i en period av svaghet. Man brukar säga att man blir avsidestagen. Det var precis vad som hände. Många nära och kära har gått över evighetens gräns. Och själv så är han svag och sjuk och blir mycket ensam. Och så är det precis som om själafienden får en möjlighet att gripa in i tanke och sinnevärld. Och han som har predikat hela sitt liv kämpar plötsligt med de där grundläggande sakerna. Kan jag lita på att min synd är förlåten? Och så händer det att han vaknar på småtimmarna. Han brukar i vanliga fall sova väldigt gott. Vaknar av att han gör en resa. Livet passerar revy. Alla möjliga saker kommer fram och plågar honom. Och så börjar han berätta för mig om misstag han hade gjort för 60-70 år sedan. Och mycket av det här har ju varit glömt. Han har aldrig rört vid det. Och plötsligt är det som djävulen själv bara plockar fram med minnenas arkiv. Och han känner fördömelse istället för frid och frälsningsglädje. Och så gråter den här gamle pastorn och säger: Ingmar, kan jag lita på att min synd är förlåten? Och då frågar jag så att han blir nästan förnärmad. Har du talat med far om det här, sa jag. Har du bett om förlåtelse? Och jag märkte att han blev ju liksom nästan förnärmad. Hur kan du ställa en sån fråga, säger han, om jag har bett? Det är ju det enda som nätterna har bestått av hela vintern. Jag har vaknat på småtimmarna och jag har ropat i min förtvivlan och bett om syndernas förlåtelse. Då måste jag berätta för dig, sa jag, att Gud vet inte längre vad du talar om. Och då du nämner en massa misslyckanden och synder som hör ihop med ungdomsliv och annat, då skakar den allvetande förundrat på huvudet. Och han säger: pojken min, vad talar du om? Detta känner jag inte till. Första gången du kom i bekännelse och bad om förlåtelse, så tillsade han dig förlåtelse. Och det bibliska ordet för förlåtelse, det hör samman med att utplåna. Det är på ett djupare plan det, än om vi säger ursäkta mig till höger och vänster. Gud utplånar och det finns inte mer. Jag har en djup känsla på mina resor nu i Norden att det är väldigt angeläget i församlingslivet att vi är mer noggrannare än någonsin då det gäller att lägga den där verkliga grunden för det kristna livet. Och då människor kommer till tro idag, det går inte bara att förankra frälsningen i härliga explosiva känsloupplevelser. Det är angeläget att grunden får läggas, vad det innebär att vara Guds barn, att vara rättfärdiggjord och försonad och förlåten. Och får inte den grunden läggas på ett noggrant sätt från början, då blir det hela tiden inkörsportar för fienden för att komma med sina attacker. Du är värd att vara trygg i ditt barnaskap hos Gud. Du är värd att vara det. Du har rätt att vara det. Jag minns då mamma och pappa sjöng duett: hav tack och Jesus att du mig givit både makt och rättighet att vara din. Det är du. Det är mäktiga ting vi talar om. Och det finns ett grundfundament som håller. Och det här är angeläget för mig, för jag är en typisk känslomänniska. Hur skulle det ha gått för mig om frälsningsvissheten hade varit helt beroende på i vilket skick jag varit i känslorna så här och hur jag kan förnimma och uppleva? Då hade det varit mörka måndagar på riktigt i mitt liv. Men jag har lärt mig övervintra även sådana där måndagar. För jag har min trygghet inte i känslorna i första hand, utan i ordet han har talat. Och det är sådana dagar jag tar Bibelns löften till mitt hjärta. Har ni hört den här gamla sången? Att få vara försonad med himmelens Gud. Att få vara i klädd hans rättfärdighetsskrud. Att få äga Guds frid i sitt hjärta alltid. Det är nåd. Ja, underbar nåd. Och så sjöng ni här om Jesu blod. Och det var då jag kände jag skulle säga det jag sagt nu. Jag upplever det som en hälsning, ett tilltal från Herren här. Till någon och kanske fler. Ni sjöng om blodet. Och dess kraft är ju gränslöst. Ändå måste vi med respekt inse att det verkar bara under vissa betingelser. Om vi vandrar i ljuset som han är ljuset, då renar Guds sons blod oss från all synd. Om vi bekänner våra synder för varandra och så vidare. Det finns grundläggande förutsättningar för att vi ska få uppleva det här i våra liv. Gud välsigne er. Jag känner vi ska ta en liten stund och be nu innan jag talar vidare. Fader i himmelen, tack att vi får komma till dig i Jesu namn. Och vi gör det nu. Vi kommer med vår lovsång och tillbedjan, vår tacksamhet, vår ödmjuka tacksamhet. Vi kommer för att prisa dig. Men Herre, du ser att det finns någon här i kyrkan idag som känner, det enda jag har att komma med är mina tårar och min oro och den där kampen som håller på att förtära mig. Herre, du vet var vi finns. Du känner vår själs natt och dag. Och du vill beröra oss varenda en. Jag ber inte om bara lite ytligt fladder i känslornas värld. Jag ber att du skulle få ta ett nytt grepp om våra liv denna helg. Att du skulle få bli levande för oss på ett riktigt djupt personligt sätt. Halleluja. Tack att du är den store läkaren. Du är vår själs herde och vårdare. Tack att det finns underbar frid i din öppna famn. Jag prisar dig. Tack att du vill andas din helighet över våra liv just nu. Halleluja. Jag ber att människor som är med den här dagen ska få orsak att skriva upp det här datumet. Och kanske berätta längre fram för barnbarn. Om en dag då du kom så nära och ditt ord berörde hjärta. Åh, jag prisar dig. Manifestera din närvaro i församlingen. Genom att röra vid någon som lider av sjukdom och svaghet. Halleluja. Prisar och lovar dig. Jag vill välsigna den vackra bygd dit du har fört mig de här dagarna. Jag vill sträcka upp min hand och välsigna Älgarås, det här samhället. Och landsbygden runt omkring, varenda man och kvinna, varenda pojk och flicka som lever och bor här. Åh Herre, jag vill välsigna kommunen, Töreboda och alla platser runt omkring. Herre, jag ber alldeles särskilt för alla de som i dessa bygder bekänner dig som frälsare och Herre. Och jag ber att den bekännelsen ska bli trovärdig. Därför att dina barn lever i kärlek och endräkt. Jag ber om en riktig andutgjutelse på det området. Som ska smälta dina barn samman i kärlek och bön och längtan. Tack Herre att du vill bygga upp någonting nytt. Där ditt namn ska bli förhärligat. Och jag ber för alla bönebarn i denna kommun. Jag ber för alla gamla söndagsskolbarn. Och jag ber för människor som finns i stugorna här ute i bygderna. Som en gång hade en farmor eller mormor som böjde sina knän och bad för deras själars frälsning. Herre, ditt ord lovar välsignelse över barn och barnbarn till och med i tredje och fjärde led. Halleluja. Jag ber Herre att en besökelsetid ska komma över dessa bygder. I Jesu Kristi namn. Hjälp mig i de här gudstjänsterna att tala ditt ord på ett värdigt och rätt sätt, så att bara du blir ärad och ingen annan. I Jesu namn. Amen. Innan jag blev sjuk i vintras, det var en väldigt märklig upplevelse jag var med om. Och jag kan bara säga att jag är oerhört tacksam att jag står här. Jag är tacksam att jag lever, för det är ett under. Men det ska vi inte nämna mer om. Vi prisar bara Gud för att han är så god mot oss. Men veckan innan jag drabbades av sjukdom, så ringde en gammal farbror från norra Gotland. Och han presenterade sig som en kyrkobroder. Han är kyrkvärd i den gamla svenska kyrkan. Och så har han rötterna i en inomkyrklig väckelserörelse som heter EFS. Och han kallade mig: Svenska kyrkan vill ha tältmöten på norra Gotland. Vi ska ha två möten om dagen i stor tältkyrka. Och jag kände då farbrorn talade, en gammal man, så fylld av hopp och förväntan. Och så börjar han berätta att de har en ung kyrkoherde i bygden som brukar åka på såna här oaskonferenser, som är döpt i helig ande och talar i tungor och profeterar. Och han och jag, vi har börjat träffas och be, säger gamle mannen. Och så visade det sig att de träffas i stort sett varje dag i kyrkan, framme vid altarrunden knäböjer de och ber. Och så säger han med bruten stämma: du får inte tycka att det här andas högmod, Ingemar. Men vi har upplevt att vår enkla bönetjänst, i vår enkla bönetjänst, så har Gud lagt över oss en kallelsemantel som handlar om nationen. En väckelse för nationen, vårt folk. Och så sa han: jag måste få säga dig inför det här året, att nu runt årsskiftet har både jag och kyrkoherden, då vi har varit i bön, på knä i bön, gång på gång har vi båda fått ordet jubelåret till oss. Har ni hört uttrycket? Är ni bibelkunniga? Känner ni till det begreppet? Jubelåret var 50:e år. Och det är klart att alla de här sakerna vi läser om i Moseböckerna, det är ju mäktiga profetiska handlingar som bara pekar fram mot det nya förbundet. Jubelåret, det doftar påsk omkring allt som det talar om. Det vittnar om Jesus. Kommer ni ihåg att Jesus började sin offentliga verksamhet i Nasarets synagoga med att tala och läsa från profetorden om nådens år från Herren? Nu ringer vi in i jubelåret. Och så säger kyrkobrodern till mig här alldeles efter nyår: vi har fått till oss, och du får pröva det, sa han, vi har fått till oss att i efterhand ska många lokala församlingar och många platser i Sverige, där ska man tala med förundran om år 2017 som vårt speciella jubelår. Och jag har ju hört så många uttalanden genom åren, men ibland tar det tag. Har ni varit med om det? Jag bara står där och håller telefonluren och känner: det finns en profetisk klangbotten i det farbror säger. Och då han berättar det här så känner jag att han har bett sig igenom. Har ni hört uttrycket? Han har bett sig igenom. Så det är en bärighet. Bara han uttalar det här så känner jag att han har erövrat det. Han har det i sin ande. Han har det i tron redan. Många församlingar ska i efterhand med förundran tala om år 2017 som vårt speciella jubelår. Vet ni vad som skulle ske på jubelåret? Tre saker i alla fall. Slavarna skulle befrias, nummer ett. Nu får det vara slut på slaveri och förtryck och förnedring. Det vittnar jubelåret om. Nu kan inte längre några bojor hålla någon bunden. Jubelåret, det är frihetens tid. Jag tycker jag kan se framför mig slavar som haft piskan över sina ryggar och förnedrats och förolämpats. De kanske har gjort hemma i sin enkla lilla koja, ungefär som kanske fångar gjorde, eller de man var på och gjorde militärtjänst och skulle mucka. De satte sträck efter sträck. Nu är det bara så många dagar kvar. Sen ska det inte vara några mer piskrapp över mina ryggar, min rygg. Jubelåret då alla slavar ska frias. Det andra, jubelåret, det är tiden då alla skulder ska efterskänkas. Känner du någon skuldtyngd människa? Och jag sa igår kväll att all andlig väckelse, den föds ju i hjärtat av församlingen. Och ska ett jubelår ringas in över våra bygder och över Sverige, då måste det ju få ringas in här och i våra liv och vår gemenskap. Jag tycker ibland att det är mycket som nästan liknar slaveri mitt i den kristna gemenskapen. Så mycket av träldomens ande som Paulus skriver. Ett jubelår då slavarna reser sig upp. Ett jubelår då skuldbördor lyfts av. Och det tredje som skulle ske på jubelåret, förlorad egendom skulle fås tillbaka. Jag tänker på kristenheten i Sverige. Tycker inte ni att vi har förlorat mark på senare årtionden? Jag tänker på många lokala församlingar som jag känner ganska väl. Jag kan minnas 20-30 år tillbaka. De profetiska tilltalen, lovsången, upplevelsen av Guds närvaro som var så stark. Och man känner att det är någon som har tagit nästan allt ihop och stulit det. Ett jubelår ska ringas in. Jag stod och grät och farbrorn talade. Och vi bad tillsammans. Och det bara liksom ropade i mitt inre. Om jag får några dagar och år till så är det detta det gäller. Och jag vill predika i kyrkor och bönhus nu. Så det ska kännas i anden som att nu rings ett jubelår in för Guds folk. Till välsignelse för landet, nationen. Jag tror att Guds händer är sträckta över Norden. Jag reste i ungefär 15 år i Nordens länder, i gamla och nya kyrkor. Och känt mer och mer att mitt uppdrag har varit att leda bönedagar och bönekonferenser. Framförallt att samla andliga ledare för att bedja och söka Gud. Jag blir ju skrämd. Jag ser att till och med pastorer har så mycket att göra så de hinner inte gå på bönegudstjänst. Alltså då är vi ganska långt ifrån det som borde vara mallen. Och vi sitter och talar vid kyrkkaffet om att varför sker det ingenting och så här. Men då det inbjuds till bön så är det 2-3 stycken som samlas. Det är i alla fall så på många platser som jag känner till. Det måste få ringas in en ny tid nu. Guds församling måste förbereda sig för att få vara med och härbärgera ett andligt skeende för landets skull. Jag talade igår kväll utifrån apostlagärningarna. Och jag sa att den kanske språkligt och även teologiskt så kanske det vore mer rätt att namnet på den femte bibelboken i Nya testamentet var den helige andes gärningar genom apostlarna. Apostlagärningarna är ett lite kryptiskt namn. Den helige andes gärningar genom apostlarna. Och jag sa att jag vet ingen bibelbok som är så uppmuntrande och hoppfull. Jag vet ingen bibelbok som är så närgången och utmanande. Och har jag bestämt mig för att leva ett ljummet kristet liv, då blir det inte alls bekvämt att göra resan genom apostlagärningarna. Där möter man människor som brinner, som älskar, som offrar. Deras tro är så ren och enkel. Det är liksom, det finns inga gränser för vad man är beredd att göra för Jesu namns skull. Och jag sa igår att man kunde sammanfatta hela den bibelboken så här. Det verkar inte finnas några gränser för vad Gud kan göra genom enkla, bristfälliga människor som bestämmer sig för att ge sig hän åt honom. Sina gränser. Däremot spränger de gränser var de går. Har du tänkt på det? Då Filippos kommer till Samarien. Redan första dagen är genombrottet ett faktum. Onda andar far ut, sjuka blir helade. Det blir stor glädje i den staden. Man bara känner han kliver in där. Och har med sig de där nycklarna som den heliga ande har gett de kristna. Nycklarna att förlösa Jesus namnets kraft. Och väckelsen bara är ett faktum. Man bryter mark var man går fram. Vilken pionjäranda. Vilken underbar pionjäranda. Det är ganska långt ifrån begreppet uppehållande verksamhet. Det är en annan nivå. Och så läste vi igår ifrån kapitel 19. Ett exempel på andlig väckelse. Och vi går tillbaka dit nu. Kapitel 19. Välkommen med till en världsmetropol. En storstad. Med internationell prägel. Med influens på alla möjliga sätt. Kulturellt och andligt inte minst. Väldigt mycket andliga och okulta strömningar. Mycket mörker. Och någon sa till mig för ett tag sedan, det måste till och med du Helmer förstå att det är en milsvid skillnad mellan Efesus och Stockholm och Helsingfors. Och jag sa, det förstår inte jag. Jag har faktiskt läst lite historia och jag hävdar att det är väldigt enkelt att dra paralleller. Precis till vårt samhälle idag. Det är så mycket likheter. Mångkulturellt och denna andliga förvirring och alla dessa okulta strömningar. Rakt in i den miljön bryter Guds rike igenom. Och han som sa att det är som skillnad, han sa också till mig att du måste inse att så som det ser ut i våra städer idag så har vi inte rätt. Och vi kan inte förvänta oss den typen av genombrott för Guds rike. Och jag sa, då får jag stora problem. För det är just det Guds ande har lagt över mitt liv att be för. Och det är det jag lever med dag och natt. Att våra städer ska få se Guds frälsande kraft. Vad var det som hände i Efesus? Jo, det fanns en liten ung församling. Och man skulle kunna hålla en hel predikan om hur bristfälligt och svagt det var i den församlingen. Det var ingen mäktig, karismatisk församling. Det var en liten grupp av nykristna. Och vi ser redan i första versen i kapitel 19 att det är ju allvarliga brister då det gäller kunskap om bibliska verkligheter. Och allvarliga brister då det gäller andlig erfarenhet. De är verkligen på ett barnstadie. Ändå blir den lilla församlingen det instrument som Gud utväljer då han vill skaka en världsmetropol och en hel region. För mitt i all svaghet så fanns antagligen det som Guds ande alltid är på jakt efter. Trots att de inte har så mycket kunskap och erfarenhet så har de någonting annat. De verkar ha en djup längtan. En djup längtan att få gå vidare. De har en lyhördhet och en formbarhet. Så då Paulus kommer att utmana dem och visa dem på nya områden som de inte har sett förut. Då sätter de inte klackarna i marken och ropar, så här har vi aldrig gjort förut. Det är inte den attityden. Utan redan i första mötet så känner bara allihopa, det här ska vi ha. Den mannen representerar någonting som vi ska ha tag i. Och i första mötet kommer genombrottet. Då Paulus får lägga sina händer på de nyomvända och de blir fyllda med helig ande. Och sen är det bara en tidsfråga innan hela stan börjar skaka av Guds kraft. Väckelsens eld. Anden faller. Ja, man kan utan överdrift säga väckelse har att göra med den helige ande. Väckelse är andeutgjutelse. Så är det. Och vad är kännetecknen på en verklig andeutgjutelse? Vi nämnde tre saker igår. Bibeln öppnas. Det ser man direkt. Bara de får tag i det här överflödande livet i den heliga ande så ordnar man bibelskola direkt. Och samlas varenda dag. Mitt på dagen då det är stekhett och solen bränner samlas man i en skolsal till Tims långa bibelstudier. Och de är som fågelungar som aldrig blir mättade. Det är ni. Och bibelförfattaren bara konstaterar ordet hade mäktig framgång och visade sin kraft. Det är andutgjutelse. Då kärleken till bibelordet bara drabbar Guds folk. Det andra vi nämnde om, det var genombrott för under och tecken. Guds övernaturliga kraft i verksamhet. Lukas läkaren skriver, det skedde under och tecken av inte vanligt slag. Jag tycker det är ett ganska intressant uttryck. Med tanke på att han har berättat i de 18 kapitlen innan om alla mäktiga kraftgärningar. Och så kommer han till Efesus. Och jag kan se hur han nästan kippar efter andan och tänker. Här är det något extraordinärt på det området. Under och tecken av inte vanligt slag. Och då tänker jag i min enkelhet. Det var Guds specialdesignade svar. För det andliga läget i den stan. All avgudadyrkan och allt man håller på med där. Som präglar stadslivet. Och har bundit samman ekonomin i stan. Med en massa konstiga och kulta intressen. Det är en situation som är svår. Guds svar. Det var under och tecken av inte vanligt slag. Är det någon som tror. Att det är det man behöver bedja om nu. Om vi ska få se genombrott i våra städer i Sverige. Och det tredje jag nämnde igår. Tecken på andutgjutelse. Varje lärjunge vittnar om Jesus. Det är pingstväckelse. På det sättet fick hela provinsen Asien höra Herrens ord. På vilket sätt? Genom en jätte. Det bra. När-tv var det. Hur gick det till? Under ett par år så är hela stan och hela provinsen alla, och jag menar jag tror ju inte att det är lögner som jag läser i Bibeln. Så kan jag inte behandla texten. Alla i hela provinsen får höra Herrens ord. Hur gick det till? De rymdes ju inte i den där lilla skolsalen i alla fall. Hur gick det till? Det finns ju bara ett svar. Att då den heliga ande får fylla dig. Då förvandlas du plötsligt till en levande bandspelare. På den tiden hade de gåvan att lyssna. De sitter där i skolsalen som hungriga fågelungar. Och slukar profetorden allt som Paulus undervisar. Och antagligen känner de redan innan de har kommit utanför dörren. Det här kan jag inte hålla för mig själv för då sprängs jag. Och ute i varenda kvarter, varenda gata så ger de vidare det man själv har fått. Och så bara elden kommer lös över storstan och väckelsen är ett faktum. Får jag nämna två kännetecken till på en verklig andutgjutelse? Väckelse. Helighetslängd. Verkliga väckelseskeenden De har alltid varit präglade av en förunderlig doft av helighet. Det är precis som atmosfären är alldeles ren. Och synd blir synd. Och människohjärtan känner förkrosselse och längtan. Det vet många av er att det är så. Anden och ordet börjar verka på djupet. De har fått tag i nyckeln till Bibeln. Det är den heliga ande. Och så börjar anden och ordet plöja på djupet. Och plötsligt känner man den där doften av helighet. Och de här nyomvända upplever att det går djupare och djupare i deras liv. De speglar sina liv i ordets sanningar. Guds ande levande gör det. Och alla känner, det får inte finnas någonting i mitt liv som kan bedröva Gud. Som kan störa vad Gud vill göra. Och så kommer denna helighetslängtan till uttryck i ett väldigt bokbål. Har ni läst om det? Och det var inte vilken litteratur som helst. Det var ett vittnesbörd om vad stan var fylld av. En massa trolldom och okkultism. Och så plötsligt så brinner ett väldigt bokbål som vittnar inför hela stan. Här finns en grupp människor som vill något annat med sina liv. Och som säger nej till det liv de har levt förut. Helighet, helighet. Och så vill jag säga en sak till. Kommer ni ihåg det här? Kännetecken på andutgjutelse och väckelse. Kärlek till Bibeln. Genombrott för under och tecken. Varje lärjunge vittnar om Jesus. Längtan efter helighet och renhet. Och det femte jag vill nämna, det är inte så enkelt och härligt. Det är konfrontation. Jag läste en bok för ett tag sedan där första meningen löd: förföljelsen kommer då det finns något att förfölja. Så har det alltid varit. Och vi är ju så rädda i Sverige. För all typ av förföljelse. Även att någon skulle håna det vi står för. Och det är så väldigt viktigt att vi ska vara strömlinjeformade och anpassade. Om du läser gamla sångböcker och så läser historia. Så kan du se att det under år det har varit speciella andutgjutelser och väckelse. Då har väldigt många sånger skrivits som handlar om strid, om kamp. Om att vara villig att betala offer. En andutgjutelse, det innebär att församlingen konfronterar ondskans makter. Och det blir en kampsituation som vi förs in i. Det var inte många dagar efter genombrottet i Efesus. Förrän den öppna förföljelsen knackade på porten. Och hade inte Paulus haft några inflytelserika vänner i stan som räddade honom. Så skulle han ha lidit martyrdöden. Och så kan vi läsa i kapitel 19. Om vilken turbulens det kan bli då Guds ande börjar verka på tydligare sätt. Jag menar, då det ligger på en viss nivå. Och allt är så där ljumt och snällt och tandlöst. Då kan det vara så lugnt och fridsamt. Men det behövs bara att Guds ande verkar lite tydligare. Så blir det kamp till och med mitt i församlingen. Och finns det oförsonlighet och sånt som ligger under ytan. Så är det precis som att det bara tvingas upp till ytan. Jag har minsann sett det med de här ögonen genom åren. Konfrontation. Hör då vattnet kommer i rörelse. Då kommer mycket skräp från botten upp också. Ungefär så skulle man kunna säga om situationen i Efesus. Väldiga möten. Ryktet går över hela stan. Folk kommer för att få hjälp, för att bli helade. Det är ju enormt vad som sker. En dag så kommer ett helt team med evangelister. De är bröder. Och de har jättefina rekommendationer. Det ska man ju ha när man kommer till en församling. De har jättefina rekommendationer. Deras pappa är en välkänd präst. Jo, det ser så bra och fint ut alltihopa. Och jag skulle tro att en del i församlingen tar upp en spontan applåd. Och några får tårade ögon och man tänker, det är ju oerhört hur Gud ser till behoven. Vi behöver ju verkligen hjälp, och så sänder Gud in dessa män som är så utrustade med helig ande och andliga gåvor. Det är nästan för underbart för att vara sant. Men den som var lite mer känslig och lyhörd upplevde nog oron, tror jag, redan från början. Ytan är perfekt, men det är något här som inte stämmer. Och så visade det sig att de här männen, de ska liksom ta över verksamheten. Och det går ut på att de ska visa vilka väldiga gudsmän de är och manifestera sin andlighet och bli beundrade. Och så händer det kusliga att de får tag i en hjälpsökande liten människospillra. Jag började nästan gråta när jag försökte leva mig in i det här. Till mötet där väckelsens eld brann har en man kommit som har varit plågad under onda andemakter. Kanske så länge han kan minnas. Jag kan inte ställa diagnosen. Jag vet inte vad som har hänt, hur det var. Men det är tydligt att han är under onda andemakters välde. En spillra, ett hjälplöst offer. Och denne man kommer till församlingen. Antagligen med en desperat längtan att få hjälp. Och så kommer han i klorna på de här männen istället. Och de liksom ska använda honom som en lekboll för att göra sig märkvärdig och visa vilken väldig andlig auktoritet de har. Förstår ni? Och så ska de börja högröstat driva ut de onda andarna. Tala om dramagudstjänst. Då plötsligt den onda andevärlden ger sig till känna. Och det ska jag säga er. Vi bör visa respekt, tror jag. Och inte leka med andliga ting. Plötsligt så manifesteras den andliga världen. Och de här demonerna som plågar mannen börjar tala. Antagligen hör de allihopa i församlingen det. Och de demoniska krafterna kastar sig över de här som menar sig vara utvalda att befria och hjälpa. Och de i sin tur får fly från församlingen. Nakna, såriga, blodiga. Och det står att fruktan kom över alla och Jesu namn blev ärat. Det upprättades en respekt. Men jag ville bara känna att jag ville röra vid det här. Då vi ber om väckelse och andutgjutelse, då ska vi förstå att vi rör vid verkligheter. Och då Guds ande börjar verka, då blir det också konfrontationer och kamp. Orkar ni höra några minuter till? Vad var hemligheten till att det bröt loss så i Efesus? Får jag sluta med det då? Vad var hemligheten? Ja, två hemligheterna. Första har jag redan nämnt. Att en liten bristfällig församling hade det som Gud var på jakt efter. Ödmjukhet och villighet och formbarhet. Och den andra hemligheten. Det fanns ett redskap som Gud fick bruka. Vi är så jämlika och demokratiska i Sverige så vi nästan inte vågar tala om det här. Att Gud efter sin vilja utrustar och utväljer de redskap han behöver. Han gör det. Han har gjort i alla tider. Och vill vi väckelse i Sverige, då ska vi be fram unga evangelister med den frimodighet som präglade Paulus tjänst. Ett redskap, det fanns ett redskap. Och jag vill bara läsa till slut i kapitel 20. Nu har Paulus rest ifrån Efesus. Och så kommer han tillbaka på ett kort blixtbesök, kan man säga. Han är på genomresa. Och har kallat på det unga ledarskapet, de äldste, så de kommer ner till hamnen och möter honom där innan han ska resa vidare. Och det är ett allvar över Paulus. Han vet vad det är för resa han gör. Det är martyrskap som väntar. Och så vet han en sak till. Jag ska aldrig möta er igen. Och han känner i det ögonblicket, nu är det dags att dra undan slöjan och berätta för pojkarna här. Berätta om väckelsens pris. Om insatsen det handlar om. Om den där innersidan. Alla minns alla halleluja rop och lyftade händer och jublande sång. Men det fanns en annan sida och nu måste jag berätta om den. Och så kan du gå hem och läsa från vers 18 i kapitel 20. Och om du vill hålla bibelstudier så kan du börja stryka under där från vers 18. Och du kan få nästan hur många punkter som helst som talar om kännetecken på ett redskap för väckelse. Och så kan du stå vid spegeln när du läser det och möta din egen blick. Han berättar om hur det var. När de infunnit sig sa han till dem. Ni vet hur jag uppträtt bland er hela tiden från första dagen jag kom hit till Asien. Och nu kommer punkt nummer 1. Jag tjänat Herren i all ödmjukhet. Under tårar, under prövningar och så vidare och så vidare. Jag tror att de förundrades. De kom ihåg hans auktoritet i anden, hur väldig han var. Och själv säger han, jag bävade och ängslades och kände mig ständigt svag. Och jag kom till er i ödmjukhet. När man läser lite väckelsehistoria kan man se det ganska klart. Att människor som Gud har fått bruka på ett speciellt sätt. Det har ofta varit människor med förkrossade brustna hjärtan. I all ödmjukhet. Det är ingen fara, broder. Vi tycker om dig ändå. Den andra punkten. Under tårar. Vet ni vad han säger längre fram? Han säger att dag och natt grät jag för er. De jublade och aposteln grät. Det som sår med tårar ska skörda med jubel. Jag tror att svensk kristenhet lider katastrofal brist på tårar. Hjärtats förkrosselse. Och den där ömheten och nöden som gör att vi kan få kraft att föda fram Guds rike och se Guds gärningar ske. Och så tittar han på dem och säger, jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag jag fått att förkunna evangeliet. Det är ni. Det krävs en överlåtelse om det ska bryta igenom i en andlig tjänst.